Denna klara morgon ska vi börja med Romarbrevets första kapitel, verserna 16 och 17. Där skriver Paulus så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tro. Evangeliet är inte bara ett budskap. Det är en kraft. Det är inte tomma ord, utan det är fulla ord. Ord fyllda med kraft. Ty bokstaven dödar. Det tomma budskapet gör oss tomma. Men anden ger liv. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och låt oss då bekanta oss lite mera med denna Guds kraft till frälsning. Vi bläddrar till första Korintierbrevet 2. Och läser vad Paulus skriver där. Från början, 5 verser. När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Ja, Paulus var angelägen om att inte bedriva operation övertalning, utan att på något sätt dela Guds kraft med de människor som skulle föras till tro. Och bläddrar vi tillbaka till Romarbrevet, till det 15 kapitlet. Så ska vi där läsa verserna 17-19. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus från Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien. Genom under och tecken, genom kraften i tecken under, genom andens kraft. Andra Korinthierbrevet 2:12 också. Andra Korinthierbrevet 12:12 ska det vara. Allt som kännetecknar en apostel har jag utfört bland er utan att någonsin svikta, med tecken, under och kraftgärningar. I första hand låter det nu som om Paulus betonar tecknen och undren som någonting som församlingen utför i Guds kraft för att föra människor till tro. Vi kan inte dra några skarpa gränser. Vi ska vara mycket försiktiga med det. Men Paulus talar om hur han som apostel, alltså som den som är utsänd till de otroende, hur han för dem till tro genom under och tecken. Och i allt detta ligger ju nu också kraften att föda människor på nytt. Och den pånyttfödelsen är ju också i sig en kraftgärning. Detta att omvända sig. Låt oss se några aspekter på vad den omvändelsen innebär. Andra Korinthierbrevet 5 och 15. Där skriver Paulus, han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Det är en viktig beståndsdel i kraften till pånyttfödelse. Att hjälpa människan att, så att säga, dö från motivet att leva för sin egen skull, för att uppväckas till motivet att leva för hans skull. Vi var inne på en parallell till det här igår eftermiddag, när jag talade om detta att inte samla skatter på jorden utan att samla skatter i himlen. Att inte ha motivet för det man gör, målet för sitt liv på denna sidan graven, utan att ha målet för sitt liv på andra sidan. Och vi ska gå tillbaka till första Korinthierbrevet, nu till första kapitlet, och se en tredje variant på samma förvandling. 30 och 31 verserna. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Du vet, varje människa behöver en stolthet. Tar du all stolthet ifrån en människa så ramlar hon ihop. Men den människa som vill leva för sin egen skull och för detta livet vill också ha sin stolthet i sig själv. Hon vill ha ett självförtroende, säger vi. Min egen kraft, min egen styrka har gjort detta. Men den människa som inte längre lever för sig själv och inte längre lever för detta livet, hon behöver likväl en stolthet för att kunna handla. Ty stoltheten föder handlingskraft. Men det nya livet innebär att vi inte har vår stolthet i vår egen förmåga, utan i Herren. Och hela denna förvandling är ju ett stycke kraftgärning. Frank Mangs talade livet igenom just om detta, som var en så bärande tanke och smärta i hans tjänst. måtte jag nu inte bara göra människor intresserade av Guds rike, utan måtte Gud se till att de blir födda på nytt. När nu Paulus talar om under och tecken och kraftgärningar som för människorna till tro, så är det naturligtvis pånyttfödelsen han talar om, men också de tecken och kraftgärningar som öppnar människan för pånyttfödelse. Vi ska gå till Johannes 4 kapitel. Och läsa verserna 46-48. Johannes 4, verserna 46-48. 46-48. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var kvar och var i Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom: om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte. På ett sätt stöter han ju bort den här hövitsmannen. Och han ropar sedan: Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Vi ska också bläddra till Matteus 12 kapitel. Vers 38. Sedan sa några skriftlärda och fariseer till honom: mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade: detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken. Ja, till poängen hör ju förstås att Jesus alldeles nyss hade gjort ett tecken. Och det dög ju tydligen inte. En person som var både blind och stum hade blivit botad så att han kunde tala och se. Och det var liksom inget tecken. Det här betyder alltså att nu rör vi oss inte bland människor som inte känner Gud, utan nu står vi mitt i Guds folk. Paulus talar om hur han går ut bland människor som inte känner Gud, gör under och tecken, och genom det kommer människor till tro. Men nu står vi alltså i Guds folk. Och här har nu undren och tecknen, så att säga, ett annat förtecken, om man får uttrycka det så. 1 Korinthierbrevet 1 igen, 18-25 verserna. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Vad finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Förkunnelsen om Kristus möter alltid motstånd. Det köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Och det motståndet, det kan ta sig olika uttryck. Gemensamt för de uttryck det tar sig, det är att människan kommer med anspråk, med krav. Det eller det eller detta ställer jag som villkor, annars vill jag inte tro. Den ödmjuka människan har lätt för att tro. Den krävande människan har svårt för att tro. Och det förklarar lite grann av hur det kunde komma sig att när ett fullsatt flygplan kraschlandar i gott röra och alla överlever, så hålls det inga särskilda gudstjänster. När ett JAS-plan störtar på Långholmen och en människa blir lätt brännskadad, till och med piloten klarar sig, så hålls det inga gudstjänst. När en färja går under med 950 personer, då först är det naturligt med gudstjänst. Och jag menar inte att vi inte skulle ha gudstjänst när en stor tragedi inträffar. Men varför är det så naturligt att inte ha gudstjänst när alla klarar sig? Jo, människans krävande attityd måste på något sätt övervinnas. Och då säger Paulus så här, att den människa som inte känner Gud, han har en krävande attityd. Greken, han som inte tillhör Guds folk och som står främmande för Guds rik, han har en attityd av krav. Ge mig svar på alla mina frågor, säger han, så ska jag överväga om jag vill komma till tro. Och det känner vi ju igen. Och vi duckar inför det här och tänker att ja, det går ju inte. Vi kan inte ha svar på alla frågor. Kunskapen är ett styckverk. Det är inte meningen att vi ska ha det. Men när man vill föra Guds folk till tro, om jag får uttrycka det så, så möter man ibland ett annat anspråk. Anspråket på tecken och under. Och med det vill jag inte säga att inte Gud vill göra tecken och under bland sitt folk. Men på något sätt är detta den stötesten som så ofta skapar konflikter i Guds folk. För börjar du tala om under och tecken ibland Guds folk, så rör du dig alltid på minerad mark. Varför hjälpte inte Gud mig den gången? Och tänk den gången när hela församlingen bad till Gud och ändå dog den vi bad för. Så när man talar om under och tecken inne bland Guds folk, så kommer så mycket besvikelse på Gud upp till ytan. Och det kan bli väldiga urladdningar. Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna. Alltså någonting som kan utlösa oväntad vrede. Och en dårskap för hedningarna. Något som kan utlösa förakt och löje. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus. Det är en kraft till frälsning för var och en som tror. Nu måste vi också förstå detta, att undren och tecknen är inte till för att, så att säga, lösa lidandets problem på denna sidan graven. Utan de är till för att vara just tecken på det som skall komma. Och som vi alltså skall föras över till att börja leva för här och nu. Vi bläddrar till Romarbrevet 8. Verserna 18-23. Eller kanske till och med 25. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Tanken är ju nu att omvändelsen ska leda oss till att börja leva i hopp. För det liv som kommer efter detta. Och att vi ska börja betrakta detta livet som ett utsäde. Som bär frukt, så att säga, i nästa liv. Att vi får börja frambära våra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Och därför står det att till och med vi som fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Alltså vi tas inte ut ur skapelsens villkor. Det är inte undrens och tecknens uppgift att ta oss ut ur skapelsens villkor. Därför att om det var så, så skulle ju alla av ren, vad ska vi säga, girighet blir kristna. Det kristna livet här och nu blev bekvämare än andras liv. Smärtfriare redan här och nu. Hur skulle vi då kunna leva för nästa liv istället för att leva för detta? Det tror jag skulle övergå allas förmåga. Och därmed säger jag igen, det betyder inte att inte Gud gör under och tecken bland sitt folk. Alla vi som har varit med ett tag har ju mycket att tacka Gud för. Och vi har sett mycket av hans välgärningar. Men vi kan inte tala om undren och tecknen som det som ska lösa alla problem och göra livet till en motorväg på denna sida. Första Petrusbrevets första kapitel. Tredje och fjärde verserna. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Och det betyder alltså att tyngdpunkten för våra liv skjuts framåt i tiden. Och vi lösgörs ifrån detta livet. Inte genom att detta livet automatiskt uppfylls av nästa livs villkor. Utan genom att vi, så att säga, fortfarande delar detta livets villkor, men med ett levande hopp. Därför står det också i Hebreerbrevets 6:e kapitel, i den 5:e versen. Vi ska inte läsa själva sammanhanget utan bara ta ett uttryck här. Där talas det om den kommande världens krafter. Den kommande världens krafter. När vi får se under tecken och kraftgärningar, så är det alltså ett tecken på de villkor vi kommer att leva under när vi kommer fram till målet. Det kommer ett nedslag här och ett nedslag där av detta som kommer att bli våra livsvillkor när vi kommer fram, men som inte är det nu. Då blir det regel, och nu är det kanske ändå trots allt undantag. Vi går till Romarbrevet 15 igen. Och där talar nu Paulus om att när vi har blivit födda på nytt, så kommer andens kraft att få detta hopp att växa hos oss. Må hoppets Gud, det är 13 versen detta, må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. Efesierbrevets 4:e kapitel talar om sedan hur detta hopp och denna kraft verkar ibland oss. 16:e versen. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. När vi fylls med hopp och Gud verkar ibland oss, så kommer vi att fogas samman till Kristi kropp. Och det gör vi delvis därför att vi behöver varandra. Om alla kunde fixa sina egna kraftgärningar, så att säga, så skulle vi inte behöva varandra ett skvatt. Men det kanske ändå är så att vi är utlämnade åt att behöva varandra. Och att vi, så att säga, inom kroppen har kraft för varandra snarare än för oss själva. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Och det är kraften både att orka och kraften att utföra det övernaturliga. Det är kraften till den vishet som hjälper oss vidare. Det är kraften i tröst och kraften i uppmuntran. Och märkligt nog, på samma sätt som den som inte känner Gud måste lägga ner anspråket på att få svar på alla sina frågor, Och att det anspråket många gånger kan dödas genom under, tecken och kraftgärningar. Så kanske Guds folk många gånger måste lägga ner ett anspråk på att under och tecken alltid kommer på beställning så som vi vill ha det. Utan att kraften generellt sett är till för att uppbygga Kristi kropp. Genom att nya lemmar fogas till kroppen. Och genom att de lemmar som tillhör kroppen fogas fastare till varandra. Och kroppen i sin helhet till huvudet. Ty detta är målet. Att uppbygga Kristi kropp. Betyder det att vi kan sätta regler för hur kraften verkar? Nej, det kan vi aldrig göra. Men jag tror att de av oss som har ett särskilt ärende till det oomvända har också en särskild anledning att vänta att Gud ska göra kraftgärningar. Ty jag tror att de stora kraftgärningarna är ting som Gud vill göra i gränsytan mellan församlingen och omvärlden. Inne i sin församling verkar Guds kraft också. På ett sammanfogande sätt, på ett stödjande sätt, på ett uppmuntrande sätt. Också där sker under tecken och kraftgärning. Men på samma sätt som den otroende måste lägga ner sitt anspråk på svar på alla frågor, så kanske vi inom Guds folk måste renas från den besvikelse, den Guds besvikelse som är så utbredd ibland oss. Varför gjorde Gud inte ett under där? Varför uppväckte han inte döda där? Varför räddade han inte den som vi bad för? På det sättet måste vi, tror jag, rena oss ifrån anspråket på under och tecken för att Guds kraft ska kunna flöda ibland oss på nytt och fortsätta att uppbygga Kristi kropp. Låt oss be. Herre, ditt evangelium är en kraft till frälsning för var och en som tror. Just därför att i ditt evangelium uppenbaras din rättfärdighet. Herre vår Gud, vi ber att vi alla ska kunna ta emot din kraft på ett sådant sätt att vår omvändelse fördjupas. Att kraften både får lösgöra oss från detta livet och redan här och nu uppväcka oss till nästa liv. Att din kraft får djupna i oss så att vi verkligen kan se detta livet som ett utsäde, en förberedelse till det som verkligen ska komma. Vi ber att du renar ditt folk ifrån de många besvikelser som vi bär på, ofta omsorgsfullt nedgrävda i vårt innersta. Herre, varför hjälpte du inte honom jag bad för? Eller varför har du inte hjälpt mig med min kamp emot det eller min kamp emot detta? Som jag har kämpat så länge och som jag undrat så mycket över. Ja, vi har alla många frågor. Och vi vill be dig, Herre, att du löser oss från de frågorna på ett sådant sätt att din kraft kan börja verka i din församling. Både till att föra människor till tro och till att föra de lemmar som tillhör kroppen närmare varandra. Rena oss, Herre, från all den hemliga besvikelse som vi bär på i vårt innersta. Och som i församlingar ibland kan bli till en urladdning när man talar om under och tecken. Herre, ställ oss fria. Förankra våra liv med ett ankare som ligger innanför förlåten. I det allra heligaste. Lösgör oss, Herre, så att kraften på ett sunt sätt kan komma i rörelse på nytt. Amen.